Hejsan och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 35 av Sveriges kanske mest kärleksfulla tv-spelspodcast Par i pixlar. Med mig har jag som vanligt Filippa. Hej.
Hej Robin.
Hej.
Hej.
Hur står det till ikväll?
Det är bra. Jag sitter här med min kopp kaffe, gott sällskap, mysbelysning,
ja,
minsam.
Exakt.
Så det är bra faktiskt. Hur är det själv?
Det är bra. Alltså jag... Vi måste nästan berätta det, tänkte jag, att vi båda två har varit med om, våra röster har varit med om traumatiska upplevelser sen tiden.
Vår kanske mest hemska sjukdomsperiod någonsin.
Mm, vi brukar sitta här i början och klaga på att vi har varit sjuka.
Ja, men, så då måste vi göra det här avsnittet också.
Ja, men du tappade ju rösten förra veckan.
Ja, den bara försvann. Den var helt borta.
Är det lätt att sitta i kassan på en ICA-butik och inte ha någon röst?
Nej, det var ju inte lätt. Alltså det... Nej, fy, det var fruktansvärt. Och så var det ju pensionärstisdag också. Så då var ju alla pensionärer där och de skulle ha sin rabatt. Vi hade strul och den gick inte in och man fick skäll och jag skulle liksom sitta och medla och vara ansiktet utåt för ICA Maxi och bara... Nej.
Ja, det är svårt.
Nej, det var fruktansvärt. Men ja, nu är det bättre.
Ja, häromdagen så åkte jag iväg för att spela in. Jag har inte sjungit på väldigt länge. Jag sjöng mycket i band och så här förut. Alltså, nu har jag gjort en liten... jag har hjälpt en kompis att spela en liten sång på en platta. Och jag märkte att det var länge sedan jag sjöng. För att min hals var jättesvullen dagen efter. Jag kunde knappt prata. Liksom.
Det är konstigt. Det blir ju så när man growlar. Liksom.
Ja, jag growlar. Jag har growlat till liksom massa olika band och så här förut. Och så här, melodic death metal bands kan man säga. Men det var länge sedan och jag märkte det nu. Så jag måste ta lite mer lugnt vid nästa tillfälle. Liksom,
att du får öva lite.
Ja, exakt. Jo, vi ska ju prata tv-spel i den här podden. Och i det här avsnittet ska vi prata om Until Dawn till
precis.
PlayStation 4.
Mm.
Men vi har ju som vanligt massa annat att bjuda på. Vi kommer börja med att berätta lite om vad vi har spelat den senaste tiden. Sen kommer vi läsa lite kommentarer och sen kommer vi prata om Until Dawn. Och, men först ska vi göra en liten utannonserade, eller hur? Vi ska ju till Friends Arena snart.
Ja, precis. På fredag så gäller det, då är det dags för den årliga GameX, eller Comic-Con.
Ja, den håller väl på fredag till söndag, tror jag.
Ja, precis. Under Halloween-helgen. Mm. Och jag är så pepp på det här. Alltså, det ska bli så himla roligt att åka dit. Förra året så hade vi med vår son, lilla Dante, som var då... Ja, han var väl 8 månader eller något sånt här. I sin Link-outfit som jag hade gjort åt honom. Han hade en sköld och ja, alla kläder och sådär. Och det var skitkul verkligen. Mm. Men det var ju riktigt jobbigt att ha med sig en baby på en mässa med flera tusen besökare. Så vi skippar honom i år. Han var hemma med sin mormor. Mm. Och så åker vi dit, barnfria.
På fredagen kommer vi vara där.
På fredagen kommer vi åka dit, ja. För jag jobbar hela helgen.
Ja, och vi känner väl så här att om ni vill träffa på oss där så åk dit på fredagen och ser ni oss inte där så alltså, skriv till oss på Instagram.
Precis.
Eller så där, så.
Vi kommer alltid att försöka vara uppdaterade på sociala medier. Mm. Instagram, Facebook, vad som helst. Så det är bara att skriva om ni vill hälsa på och säga hej, ta ett foto. Nej. Nej, nu får jag hybris.
Jag vill ta foton med andra.
Ja,
så för mig är det helt okej. Liksom, jag bjuder på kramar också.
Ja, vi med. Eller vi. Ja. Jag och mitt alter ego.
Nej, men så det ska bli jättekul. Så att, vi hoppas att det här avsnittet nu hinner komma ut innan fredag. Så att ni hinner höra att vi
så
kommer dit.
Så ni blir påminna om att vi finns.
Ja, exakt. Lite så.
Men nu ska vi diskutera lite vad vi har spelat den senaste tiden.
Mm. Jag har ju spelat ett par spel. Hur många spel har du spelat? Jag har spelat jättemånga spel. Men jag tänker prata kort om vissa och väldigt långt om.
Ja, börjar du?
Nej, men börjar du, för du har ju ett, tycker jag.
Men du har ju så många att spela.
Eller ska jag börja med ett då? Och sen...
Börjar du?
Ja, jag har ju spelat... jag har haft de senaste dagarna här nu så har jag haft lite såhär Naughty Dog-dagar. Så jag har spelat igenom Uncharted, Nathan Drake Collection på PlayStation 4. Uncharted 1-3 i lite snyggare grafik.
Men du har inte spelat alla tre, väl?
Nej, jag har spelat ettan och börjat lite på tvåan. Men...
Ser du någon direkt skillnad då?
Nej, jag vet inte. Alltså, det är klart att det är klart att man ser skillnad. Liksom. Men det var inte så länge sedan jag spelade igenom trilogin. Så att för mig känns det så här... Ja, jag förstår att om man inte har spelat spelen sedan de släpptes så är det här liksom jättekul säkert. Men
det jag har hört är ju att det ska vara jättemycket snyggare.
Jag har spelat ettan så jag har inte märkt jättemycket. Alltså, det är klart det är snyggare.
Det kanske är trean som det märks mest av.
Jag vet inte. Jag vet inte. Egentligen borde det vara ettan, som att ettan är liksom det första. Och då tänker jag att de, nej, jag vet inte. Sak samma. Sen har jag även spelat The Last of Us Remastered har jag spelat på PlayStation 4. Och vad kan man säga om det spelet som inte redan är sagt? Det är typ ett av de bästa tv-spelen som någonsin har gjorts. Storymässigt, gameplaymässigt, etc. Så att, det behöver
jag
säga
skulle något. Gärna vilja spela det spelet, men jag tvivlar på att jag skulle klara av det.
Varför då?
För det ser så svårt ut.
Jo, men alltså du lär dig ju spelet. Alltså, början är ju en tutorial och sen så blir du ju gradvis bättre på det. Jag var ju jättedålig på det första gången jag spelade. Liksom. Man blir bra på det.
Det ser väldigt, väldigt svårt ut faktiskt. Och jag tror att jag skulle ha väldigt svårt med alla de här stealth-grejerna. Kanske inte nödvändigtvis dålig, men jag tror att mina nerver skulle hindra mig.
Man måste bara alltså, veta när man ska liksom, ta det lugnt och hela tiden vara... medveten om vad du har runt omkring dig.
Alltså jag kanske inte nödvändigtvis skulle vara dålig som sagt. Mm. Jag skulle säkert klara det, men jag skulle vara rädd.
Mm. Ja, nej, men jag tycker du ska ge det på den till slut.
Jag vet inte. Alltså. Jag vet inte.
Nej. annat än det så har jag faktiskt spelat ett gammalt spel också till Sega Mega Drive. För jag har för första gången spelat igenom Turtles in Time. Nej, Teenage Mutant Ninja Turtles The Hyperstone Heist heter det. Alltså Sega Mega Drive.
Segas version, ja.
Segas version av
Turtles in Time.
Turtles in Time, eller vad man ska kalla det för. Det var faktiskt... alltså jag spelade igen på en sittning. Det tog mig 45 minuter, kanske.
Är det längre? Nej, det är väl kortare?
Jag tyckte det kändes kortare. Alltså banorna är längre, men det är färre banor och färre bossar. Så att...
svårare, lättare?
Svårare, men det är bara för att jag inte är van vid att spela det på Sega. Det är... jag är verkligen inte van vid det. Så att, men har man spelat Turtles in Time, som jag har gjort liksom en miljon gånger, och aldrig spelat Hyperstone Heist, så känns Hyperstone Heist som ett väldigt...
som en förlängning bara av Turtles in Time.
Ja, eller typ så ett alternativ. Liksom. Det är kul att bara spela igenom någon gång, bara för att veta vad Sega Kidsen hade för sig när jag spelade Turtles in Time. Liksom.
Jag kan tänka mig att det är kul att testa det. För det är ju ganska omtalat och det är lite rare. Är det?
Ja, det är rare bara för att det är väldigt sällsynt. Ja. Så att min brorsa Kevin la i vantarna på det här.
Såklart.
Så att, ja.
Ja, men det är kul att ni fick prova det.
Ja, exakt. Sen har jag en jag har ju spelat Metal Gear Solid 5 också, The Phantom Pain. Men jag tänkte du kanske vill prata om ditt spel först. För att jag kanske har ganska mycket att säga om Metal Gear Solid 5 här.
Ja, precis. Att, sen kanske vi har en liten kommentar som jag tänkte att vi skulle ta då i samband med det.
Exakt.
Men ja, jag sitter ju med mitt Zelda. Jag är ju.
Vilket Zelda då?
Det känns som att jag har berättat om det här, så det är därför jag inte vet. Men det har jag nog kanske inte.
Men för de som inte lyssnade på förra avsnittet.
Nej, precis. Ja, men jag har ju börjat spela Zelda Ocarina of Time för första gången.
På 3DS?
På 3DS. Mm. För första gången i mitt liv. Det första Zelda som jag verkligen tänker klara. Alltså du och jag har ju börjat spela Link to the Past ett antal gånger, men så har vi liksom, det har runnit ur sanden. Men det här spelet har jag satt mig ner med, och det här är ju ett sånt spel som många gamers är uppvuxna med. Det är ju väldigt dyrbart för folk. Man får inte prata skit om Ocarina of Time verkligen. Och folk har ju vuxit upp med det här spelet, så de har ju liksom gått med det här spelet genom alla sina barndomsår. Nu är jag vuxen och ska ta mig an det här spelet, så jag har ju helt andra perspektiv på det här än vad de flesta av er har.
Ja, det kan man säga.
Jag menar ni... jag säger ni nu, men de flesta som man har pratat med, de har ju väldigt, väldigt stor avsky för vattentemplet. Det här ökända vattentemplet som man måste ta sig igenom. Man måste plåga sig igenom. Men,
ja, det är sant.
Och nu har jag gjort det. Mm. Och jag har ju lite annorlunda syn på det än vad ni har faktiskt. Mm. Det var inte så svårt.
Vattentemplet alltså?
Ja, det var inte så svårt. Nej. Men det beror nog på att alltså jag är lite töntig när jag spelar såna här spel. Alltså jag vet ju om, alltså ryktet har ju föregått dem. Och har ju föregått spelet.
Absolut.
Vilket gör att jag sitter ju där med anteckningar och skriver upp så fort jag kommer till en låst dörr, så fort jag kommer till ett ställe där det är någonting uppe i taket. Jaha, här behöver jag höja vattennivån. Ja, då noterar jag det. Och jag noterade exakt vart man höjer respektive sänker vattennivån. Så när jag väl kom till ett stopp, då blev det inget svårt. Då började jag gå tillbaka bara, för jag visste exakt vad det var någonstans.
Det är det där som jag tycker är så coolt med att se dig spela ett Zelda-spel för första gången. För att du är precis som jag var när jag var liten och spelade första gången. För jag satt själv och ritade egna kartor och så här skrev upp vad alla olika items gjorde och vart den där facklan fanns som jag skulle tända eld på men som jag aldrig hann till.
Jag vill väl tro att jag är kanske att det är lite lättare för mig eftersom jag är vuxen.
Jo, exakt. Du kan tänka, alltså du tänker på ett annat sätt än
ett barn.
Ett barn, så att säga, barnet i mig som spelade det här spelet försökte ju allting en miljon gånger, även fast man kanske tänkte att du kanske gör fel, men det kanske går att kasta en bomb hela vägen dit bort. Och så står man där i 2 timmar och bara försöker kasta, nej, jag måste göra någonting annat här. Medan du är så här, du inser direkt att okej, jag kan inte kasta en bomb så långt. Move along, hitta lösningen någon annanstans.
Jo, men det kan även vara negativt. För att även om jag kanske hittar lösningen på ett problem ganska fort och jag läser skyltar som ger lite subtila hintar om saker, ja, de fattar jag på en gång. Till exempel pilen i solen, till exempel. Det fattar jag på en gång att jag skulle göra.
Det gjorde inte jag.
Men å andra sidan kan jag i vissa rum läsa in för mycket. Alltså det är inte många tillfällen, det är 1 eller 2 tillfällen som jag faktiskt har kollat upp en lösning. Och det är när jag har läst in för mycket, för avancerade saker. Shadow Temple.
Ja, just det.
Rummet med träväggarna som åker in mot mitten med spikar.
Du ska använda Jin's Fire där, vad den heter.
Ja, och jag liksom läste in för mycket. Jag trodde att det var att jag skulle hookshotta på någon knapp. Jag gick igenom hela listan med låtar på ocarinan. Jag tänkte så här, nej, det måste... Vad är det jag gör
du
för
måste
fel?
Ha dött varje gång då? Så här.
Nej, jag gick ut hela tiden när jag märkte att det blev för nära. Och jag tänkte att jag skulle döda de här zombisarna på andra sidan. Och du vet, hela tiden. Och sen fick jag nog, för att jag spelar ju inte så där jätteofta. Så jag tänkte, nej, jag tänker inte fastna här.
Nej.
Så då kollade jag upp. Och det var ju den där förbannade elden. Och då kändes det så här, men... Åh, var det så lätt?
Men tycker du att det är kul?
Ja,
ett bra spel för
ja,
dig?
Liksom. Ja, alltså ni behöver inte vara oroliga. Jag kommer inte sitta här och trash-talka Ocarina of Time. Det är ett otroligt bra spel och det är roligt. Det är verkligen en... alltså, det är ett sånt bra balanserat spel. För alla svårighetsgrader känns ändå utmanande. Till en gräns att det inte blir jobbigt. För jag är kräsen. Jag vill inte ha för stora utmaningar eftersom jag har tid så sällan att sätta mig ner med ett spel. Så jag kan inte sätta mig med en boss som tar 5 timmar, för jag har inte den tiden. Och det kan inte vara för svårt, för då ledsnar jag.
Det är det som jag tycker Zelda och Ocarina of Time gör så jäkla bra. Det är just det att du kommer in i en dungeon, du får ett föremål halvvägs genom dungeonen som du sen har en liten stund på dig att lära dig använda. Och sen så är du nästan uteslutande jättesäker på att du måste använda den på bossen på något sätt, och då har du liksom haft lite tag på dig att lära dig använda det föremålet.
Ja,
så att säga.
Precis. Det är jättekul faktiskt.
Ja, det är kul, tycker jag. Vi får väl se, vi kanske gör ett helt avsnitt om det någon gång och går in lite på detalj på
kanske
det.
Kanske det.
Vi
kanske
får se. Ja, ska jag ta mitt sista spel som jag har
spelat? Ja, men gör det.
Ah, okay. Det var många på Instagram som frågade vad jag tyckte om Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, och jag har inte riktigt velat uttrycka mig vad jag tyckte om det spelet eftersom att jag inte spelar klart det vid, men nu är jag ju färdig med det då. Nu är jag inte 100% att det, men jag har gjort klart alla story missions, gjort nästan alla side ops missions och sådär. Ja, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, vem har missat vad det kan vara? Det är ju alltså den sista delen i Metal Gear Solid-sagan då, som tog sin...
Inte kronologiskt.
Inte kronologiskt, men det är den sista delen som man känner till att Hideo Kojima i alla fall kommer att vara inblandad i. Så med spelet, spelseriens producent sen barnsben. Ground Zeroes, nej vad säger jag, Phantom Pain tar vid där Ground Zeroes slutar då. Och jag kanske inte pratar så mycket om handlingen, mer än egentligen om vad jag tyckte om spelet. Och
det ska utspela sig på 80-talet i alla fall. Ja. Och man ska följa Big Boss.
Ja, exakt. Mm. Exakt. Min första tanke som slog mig när jag la ifrån mig kontrollen efter att ha klarat spelet, det var mer så här att det är ett Metal Gear som inte kändes som ett Metal Gear. För att man har allt det här med långa liksom dialoger och långa cutscenes är borta. Och det kände jag direkt att det saknade jag. Det hade jag gärna velat ha mer av. Jag hade velat ha mer konversation mellan Snake och de andra karaktärerna i spelet. Jag hade gärna velat ha långa codex, för att när man väl sitter och spelar typ Metal Gear Solid eller någonting, 1-4, då känner man sig, åh vilka långa cutscenes och vilka långa jävla codex-samtal. Men nu när de är borta så saknar jag dem lite ändå liksom.
Det känns lite som att det är det som skiljer Metal Gear-serien från vanliga actionspel.
Mm, exakt.
Det är ju just storyn.
Att det är en tung story liksom.
Det är ju liksom som ett rollspel nästan.
Mm.
Det är en sån otroligt tung atmosfär, tung story blandat med de här actionfyllda momenten.
Mm.
Och det är det som är Metal Gear.
Ja, exakt. Och sen, alltså, det gör ju att jag får en känsla av att spelet känns ganska regimässigt tomt i min värld. För att alltså Snake prata knappt i spelet. Alltså man har ju hittat in liksom Kiefer Sutherland istället för David Hayter som ska spela Snake då, och han pratar liksom nästan ingenting. Men samtidigt så kände jag så här att det kanske inte är alltså gameplaymässigt så är kanske det här det bästa Metal Gear av alla. Eftersom att du har den här öppna världen och du kan ansluta dig till uppdrag ifrån vilken infallsvinkel du vill. Liksom, okej, ska jag attackera rakt fram och bara gå in och skjuta, eller ska jag ta mig runt fortet här och klättra in under någon jävla liksom lucka i marken? Det finns, alltså valmöjligheten är oändliga.
Vi pratade ju om det här förut, kommer du ihåg det? Att vi diskuterade just att det här är det första Metal Gear som är open world.
Mm, exakt.
Och du kan göra i stort sett allting. Liksom.
Du kan jaga djur och samla fordon.
Du kan sticka vart du vill. Liksom. Ja, men det är en utmaning att skapa ett sånt här spel som fortfarande känns rent, alltså intressant rent storymässigt.
Mm.
Och inte för öppet och för stort för spelaren att ta sig an. Spel som till exempel Skyrim, de har haft flera år på sig att göra det här.
Mm.
De kan det här. I Skyrim. Alltså,
och de har gjort det tidigare.
De vet, de har anpassat det här. Så storyn i Skyrim känns ju aldrig för tung.
Mm.
De varvar ju sidequests med en
main
bra
quest.
Och intressant main quest.
Mm.
Och sidequest känns liksom aldrig upprepande. I det här spelet då kändes det som att det räckte med att här har ni en jättestor lekplats att leka runt i, en hel värld att springa runt och döda. Men inget mer.
Eller smyga. Mm.
Men förstår du, det kändes bara, alltså, det räcker inte med att man har en enda stor öppen värld. Det måste fortfarande finnas bra, intressant story som knyter samman allting. Och alla sidequests måste ju på något sätt kännas unika och inte upprepande.
Nej, det är det som Metal Gear Solid, alltså just side mission-grejerna i det här spelet är typ så här. Det finns typ 7 olika side missions och sen så finns det liksom variationer på de 7. Det är liksom, varje side mission är inte någonting unikt, utan det finns typ, okej, rädda gisslan här. Och sen ta sönder den här tanken. Och sen så finns det liksom 7 gisslan och 7 tankar du ska spränga. Och, alltså det är så här, det finns bara variationer liksom. Varianter. Ja, precis. På samma uppdrag egentligen. Och det känns lite tomt. Jag menar, det vad heter Peace Walker som också hade ett liknande upplägg, hade ju betydligt mer variation på sina side missions enligt mig. Och sen har vi det här också med Mother Base, att man ska bygga upp en egen armé. Det är kul. Alltså det,
får man någonting av det?
Eller ja, alltså du kan ju få fördelar i spelet genom att om du till exempel anlitar jättemånga duktiga soldater, då kan du skicka ut dem på små uppdrag och så kan du få tillbaka massa pengar eller sådär. Liksom, du kan få fördelar.
Garrison i Warlords of Draenor.
Det vet jag ingenting om. Men
okej, säkert. Men det är så.
Nej, men exakt. Det, micromanagement är jättekul, men jag vet inte om det hör hemma i Metal Gear Solid. Alltså, ja, och jag vet inte. Alltså, jag hade väldigt kul med det här spelet, men jag saknar ändå essensen av Metal Gear Solid i spelet. Jag tycker att Snake är superanonym. Alla karaktärer känns opersonliga. Förutom Quiet, som jag tycker är typ ascool. Men hon stjäl showen, för att Snake känns jättetråkig i det här spelet. Tyvärr. Men jag hade ändå väldigt kul med det, och jag tycker framförallt det är ett fantastiskt spel. Och har man spelat liksom de andra Metal Gear Solid-spelen ska man absolut spela det. Men har man inte spelat de tidigare spelen, då tror inte jag att det här är... Man får ut speciellt mycket av det här spelet.
Nej.
Jag tror faktiskt inte det. Men jag gillade det, och jag rekommenderar fans att köpa det. Men kanske inte alla liksom.
Nej, jag håller med. Alltså det var ju rent grafiskt så är det ju en fröjd för ögonen. Alltså det är väldigt snyggt, det är det ju. Men storyn kändes lite tunn. Twisten, det finns ju en uppenbar twist.
Det finns alltid spelet. En Kojima-twist.
Ja. Den är ju bra, och den skulle ju på något sätt kunna liksom förklara lite av den här anonymiteten som råder i
nu
hela...
Är du på tunn is här, nu får du inte spoila.
Jag tänker inte spoila någonting, jag lovar. Den här anonymiteten som råder i spelet.
Mm.
Men jag tycker att det är inte anledning nog att göra platta karaktär.
Nej, och jag tycker att de väntar för sent med att avslöja twisten, så att jag tror att många hinner nog tröttna. Många blir nog så att de förstår inte vad det är som händer och hinner tröttna på spelet innan de får svaret på twisten liksom. Eller, ja.
Precis.
Nu ska vi inte prata mer om det, för då kommer vi riskera att spoila skiten ur det här.
Ja, men vi ska faktiskt avsluta lite med en kommentar från Dead Andy. Han skriver att Phantom Pain var en stor besvikelse som ett Metal Gear-spel tyvärr. Som action stealth spel är det 10 av 10, men som sagt tyvärr ett dåligt Metal Gear Solid. Fattas stora delar av storyn, hafsigt berättande i och med alla jävla kassettband och en tystlåten Snake. Lägg till en urusel Kiefer Sutherland som är Snake de få gångerna han pratar. Ja, det här sammanfattar ungefär ganska bra det vi pratar
alltså,
om.
Jag tycker att det är svårt att avgöra om Kiefer Sutherland är en bra Snake, för jag tycker att han är knappt Snake. Alltså han säger knappt någonting liksom. Och jag saknar David Hayter. Det är this is Snake. Det är liksom, det ska ju vara liksom, ja, alltså jag älskar David Hayter som Solid Snake. Det är liksom,
ja.
Och det som är så kul med de gamla Metal Gear-spelen också, det är att så här, han, det som Solid Snake är bäst på, det är att upprepa saker som sägs till honom. You have to find a sniper rifle. A sniper rifle. Det är alltid så här, vad han än säger. That's a tree frog. A tree frog.
Ja, din imitation är spotless.
Nej, jag är inte så bra på att imitera. Jag är faktiskt en ganska bra imitatör, men Snake är svår att imitera, tycker jag. Det finns många bra på YouTube som imiterar honom, men jag är inte en av dem.
Men nu ska vi gå vidare.
Det ska vi göra.
Vi ska inte ha ett avsnitt om Metal Gear Solid. Så Nej. Vi kan gå vidare med lite kommentarer. Vill du läsa?
Ja, det kan jag göra. Alltså i senaste avsnittet här nu så pratade vi om koreansk film. Och det var ju ett så kallat sidequest-avsnitt. För er som inte lyssnade på det. Kanske det verkar ointressant och sådär. Men en som uppskattade det var Grillkirre på Instagram. Jag undrar om Grillkirre, är det alltså en ordlek med grillchips?
Jag vet inte, jag har också tänkt det.
Jag misstänker att det är det.
Jag tror det.
Grillkirre. Han skrev i alla fall så här angående vårt avsnitt om koreansk film. Underbart avsnitt. Fina analyser och superbra filmer. Ni är så grymma. Och sen en stor tumme upp. Tack så mycket. My Sassy Girl måste ni verkligen se. Även Kim Ki Dux 3, Iron och Spring. Summer, Fall, Winter. Ja, jag precis.
Punkt, 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 and spring.
Just det, om ni missat dem. Just det, ordningsföljden på hemtrilogin har ni fått om bakfoten. Okej, okay. Så att rättelse här nu. Ordningen i hemtrilogin är
följande.
Nummer ett.
Sympathy for Mr. Vengeance.
Nummer två.
Oldboy.
Nummer tre.
Sympathy for Lady Vengeance.
Där har vi ordningen.
Ja.
Korrekt. Så, nu har vi rättat oss också.
Grillchipset.
Det är kul, det är så här. oftast när man får kommentarer så är det oftast så här att man har sagt någonting som inte stämmer. Och så,
ja, men det är ju bra. Och ni är alla så trevliga. Det är inte så här.
Men det är ett bra
ni
tecken.
Ni är inte elaka när ni säger det.
Och det är ett bra tecken, för då lyssnar de på vad vi säger. Ja. Som att de påpekar att vi ibland har fel om saker.
Så att det är... Och vi vill ju att ni ska vara en del av podden.
Mm. Exakt.
Ni ska ju känna er som att ni sitter här vid bordet med oss. Och ta del i våra diskussioner. Och då måste ni ju kunna komma med lite rättelser också.
Ja, exakt. Mm. Exakt. Det fortsätter så. Mm. Hör du, nu ska vi lyssna på lite musik här. Sen ska vi prata om...
Until Dawn.
Until Dawn. Yes. Så vi lyssnar på Amy Van Rokel. Rokel? Jag vet inte om det uttalas så.
Ja, jag vet inte.
Hon sjunger i alla fall spelets huvudtema som heter Oh Death. Mm. Vi hörs om en stund. Until Dawn släpptes till PlayStation 4 2015 av Supermassive Games. Och Supermassive Games har väl tidigare jobbat med typ Little Big Planet. Det är typ det som... Och någon portning av Killzone och något Doctor Who-spel, mer eller mindre. Det är typ allt jag vet om dem. Gameplaymässigt då så kan man säga att det här är en interaktiv teen slasher. Teen slasher, filmkategorin teen slasher då. En mördare, 8 stycken överlevare, eller vad man ska kalla det för.
Ett gäng kåta, unga, sexiga ungdomar i en stuga i skogen.
Ja, exakt. Until Dawn är ett spel i stil med Heavy Rain och Beyond Two Souls, som nästan är en filmisk upplevelse där val och handling är viktigare än att typ, till exempel kunna hoppa eller skjuta. Det här spelet har ju också quick time events. Någonting, du ser din karaktär gå och sen så kommer en fara, då ska du trycka på kryss för att överleva. Det är typ en quick time event. Och det som gör att det spelet påminner om Heavy Rain och Beyond Two Souls är mer att dina val får konsekvenser. Det är ju samma sak som i The Walking Dead eller liknande spel. Att det är liksom, det viktigaste är att du tänker igenom dina beslut. Och...
Mer än att du kan sikta eller styra.
Ja, exakt. Exakt. Det är så likt en interaktiv film du kan komma då. Men det här spelet har ju inslag av inte bara skräck utan även drama, kärlek och en hel del spänning, skulle jag vilja säga.
Det stämmer.
Och jag tänker väl att du kan ju prata lite grann om handlingen som vi ska försöka sätta oss in i nu. Så att luta er tillbaka nu och föreställ er det här framför er.
Nej, men nu satte du ribban högt, Robin. Ja. Nej, men det här är ju ett väldigt speciellt spel, kan man säga. Mm. Det kretsar kring ett gäng ungdomar som vi tidigare nämnde, som varje vinter har typ som en årlig fest där de tillbringar en helg i en stuga som tillhör de tre syskonen Hannah, Beth och Josh, och de är del av det här kompisgänget då. De här syskonen, det är deras föräldrar som äger den här stugan, eller stuga, det är mer än en villa kan man säga. Mm. De äger ungefär som ett jättestort berg, kan man säga.
Ett snöigt berg
med en otroligt stor villa som med en massa små stugor runt omkring, och det är en lift upp dit som är den enda vägen till berget då. Och det här är någonting som de gör varje år. Och det är en helg som vankas av fest, fylla och sex. Men just det här året så kommer allting att sluta annorlunda. För hela gänget bestämmer att de ska lura en av tjejerna, Hannah. Det är ett ganska fult trick och hon blir jätteledsen och ränner ut i den här kalla vinternatten och bara försvinner helt. Och de försöker ju springa efter, och just hennes syster då, Beth, springer efter i ren panik, för hon vill ju hinna ifatt sin syster såklart. Och det här blir sista gången de ser dem. För de här två systrarna, de råkar ut för en olycka och de faller mot vad som förmodas vara deras död, och ingen ser dem mer igen. Sen har det gått ett år och det är dags för den här årliga eskapaden av casual sex och spritfylla igen. Och Josh, den här brodern då till de här två saknade systrarna, han bjuder återigen in det här gänget till stugan. Men den här gången så vill han att de ska komma dit för att hylla de här två systrarnas bortgång då, snarare än att supa bort minnet av dem. Och hela det här kompisgänget, de är ju lite motvilliga till det här, för det känns ju lite lustigt att komma tillbaka till stugan så där ett år senare. Men de åker dit ändå för Josh skull. Och det är här du som spelare tar kontroll över karaktärerna. Du ska tillbringa första natten i den här enorma stugan som de inte har besökt sedan den här hemska natten ett år sedan. Det handlar spelet.
Spännande.
Mm.
En grej som jag tänker på med en gång här, det är att de är otroligt smarta när det kommer till det vi får se då direkt efter öppningssekvensen. När alltså de här ungdomarna återvänder till den här stugan då. Du får lära dig redan tidigt då att välja mellan olika konversationalternativ. Och du märker med en gång att det får konsekvenser, det du säger till en annan karaktär. Och sen då när de här ungdomarna träffas i huset där, det första som händer är att de börjar liksom skämta med varandra och klä ut sig till spöken och skrämmer varandra hit och dit och sådär. Och då funkar spelet som en tutorial, för då lär ju dig liksom, du vet ju att skit kommer hända i det här huset.
Precis, det är ju ett skräckspel.
Precis.
Och i början kanske det är bara en kompis som lurar dig, men du vet ju att senare i spelet, då kommer det vara dead serious.
Ja, exakt. Och spelet är väldigt smart med att det är schysst mot dig i början liksom. Genom att då inte använda att shit, jag dog med min första karaktär liksom en halvtimme in i spelet. Utan att det är snäll mot dig i början och förbereder dig inför kommande element i spelet. Du får lära dig liksom att...
Det är ganska lätta kommandon i början. Du ska ta dig in i huset och det är aldrig någon fara i början.
Nej, exakt. Det är aldrig någon fara i början då.
Keep out strangers. Hey.
What?
Hey.
What the hell?
Boom. You just got mucked.
What?
Du märker ju väldigt snabbt att dina val i konversationer och dina beslut, du märker ju direkt att de får konsekvenser.
Jag tycker att det här spelet är... Alltså det man möts av direkt när man sätter igång det här spelet, det är ju att det är så otroligt snyggt.
Ja, de har alltså verkligen fått till de här läskiga landskapen.
Ja, alltså grafiken är spotless tycker jag. Jag tycker det är otroligt fint.
Mm.
Det är varierat, alla miljöer. Du är ju liksom inte bara i stugan. Du springer runt i skogen. Du är i andra hus som finns då på det här stora berget. Mm. Det finns ett sjukhus. Du är nere i en gruva. Och du ränner runt liksom och flyr för ditt liv.
Mm.
Alltså miljöerna gör det här spelet tycker jag. Och karaktärerna, hur snyggt gjorda de är.
Mm.
Det är verkligen sjukt bra grafik.
Ja, det är det. Alltså i min upplevelse så finns det stunder i spelet, speciellt under cutscenes, där det känns som att spelet liksom tappar lite framerate. Det blir liksom så här lite hackigt, eller man ska säga, när det blir för mycket karaktärer. Men det är liksom oftast bara när den här gruppen är samlad. Liksom. PlayStation 4 att jobbar utav helvete.
Ja, alltså det tycker inte jag är något störningsmoment
Nej,
alls.
Precis.
Alltså det som är bra med det här spelet, det som gör att man tycker om det, det är ju att det här är en homage till alla teen slasher någonsin.
Ja,
alltså
exakt.
Vi har Cabin in the Woods, Evil Dead, The Descent,
The Thing.
Alltså vi har ju alla de här klassiska titlarna, och du och jag som älskar skräckfilm och gamla 80-talsrullar och slasher och splatterfilm och sånt där. Det är en fröjd att se det här.
Ja, exakt.
Spelet.
Exakt.
För det här är ju så nära en filmisk upplevelse som du kan komma. Och jag tycker att det är riktigt välgjort tycker jag. Och det som jag gillar med det här spelet, som spelet dock har fått lite kritik för, det är just karaktärerna, att de känns stereotypa. Men det är ju det som är grejen.
Ja, det är
ju karaktärerna
meningen.
Ska ju vara stereotypa. Ja. Men det finns en bra skillnad där. Alltså, jag vill påstå att karaktärerna är de mer stereotypa, men de är ändå välskrivna för de har en personlighet.
Mm.
Jag menar, det finns en skillnad. Du kan kolla på en jätteusel skräckfilm med tråkiga, platta, endimensionella karaktärer som faller in i de här stereotyp skräckkaraktärerna.
Mm.
Vi har en snygg kille, vi har en snygg tjej.
The quarterback. Ja, precis. The quarterback and the cheerleader.
Ja, precis. Och sen har vi en smart tjej, och sen har vi en ful, tjock kille som alltid dör först. Jag menar, vi har de här klassiska karaktärerna. Mm. I det här spelet så har vi klassiska karaktärer, men under spelets gång så ändras de och de utvecklas.
Mm.
Till exempel så har vi ju en väldigt tuff machokille som heter Mike, och man tror sig veta hur han kommer vara. Man ogillar honom i början för att han visar på ganska fula karaktärsdrag.
Fast jag gillar honom redan från början.
Han är ganska oärlig och han tänker mest på sig själv.
Klassisk.
Och då tänker man ju att han... Nej, men han kommer ju dö liksom.
Klassisk douchebag.
Men sen under spelets gång så utvecklas han. Och han liksom utvecklas till en hjälte som räddar andra, som bryr sig om andra.
Mm.
Och det gör att han är flerdimensionell. Han har flera sidor.
Mm.
Samma sak med Emily, som i början utmålas som den här bitchen som ingen tycker om. Men i slutet så är hon faktiskt ganska badass alltså.
Mm.
Och hon är otroligt duktig, och i slut man hejar ju lite på henne.
Mm.
För hon är ju riktigt duktig. Och det gör att de här karaktärerna, de faller inte platt.
Nej, de gör inte det faktiskt. Det tycker inte jag heller.
Jag älskar karaktärerna.
Det är ju riktiga skådespelare då som har gjort röst och varit modeller för det här spelet. Och det är väl kanske inga höjdar. Det kanske inte är någon höjdar skådespelare. Vi har ju, vad heter hon? Hayden Panettiere, heter hon så?
Alltså jag tycker det är visst bra. Jag tycker alltså...
Jo, alltså jag kommer till det. Det menar jag bara att det är lagom kända skådespelare. För det hade varit jättejobbigt om typ Elijah Wood hade sprungit runt där. För då hade man typ så här bara...
Ja, fast...
Då hade man tänkt honom som Frodo. Liksom.
Och du har ju Peter Stormare.
Jo, men Peter Stormare funkar alltid. Han funkar... för han är inte med så där jättemycket i spelet. Men hans roll har ändå en stor betydelse. Och han gör sin roll... så jäkla bra. Och han alltså bara han själv är ju liksom en anledning till att köpa spelet.
Before we begin, there are a few things I need to make sure you understand. You see, no one can change what happened last year. The past is beyond our control. You have to accept this in order to move forward. But there is freedom in this revelation. Everything you do, every decision you make from now on will open doors to the future. I want you to remember this. I want you to remember this as you play your game. Every single choice will affect your fate and the fate of those around you.
Kan vi inte bara diskutera lite Peter Stormare? Om vi bara ska beskriva vem han är i det här spelet.
Han är inte en arg ryss som han alltid får vara.
Nej, det är han faktiskt inte. Han spelar en psykolog och analytiker som heter Dr. Hill. Och han är ett väldigt intressant element som du får möta ganska tidigt i spelet. Alltså bara efter några minuter. Alltså efter sista kapitlet bara. Eller...
Efter första kapitlet.
Ja. Efter första kapitlet i slutet där så får du möta en Dr. Hill. Honom träffar du i första personsläge. Du vet inte vem du spelar som. Men den här Dr. Hill, han ställer lite knepiga frågor till dig. Han visar bilder på läskiga clowner, spindlar och mördare av olika slag. Han frågar dig vad du tycker är mest läskigt, om det är knivar eller om det är pistoler. Och man märker ju tydligt att det är dina val här som påverkar hur spelet kommer
till sig. Ja, exakt. Det tycker jag är häftigt. Tydligt. Det är coolt.
Jag skulle vilja veta hur stor valfrihet man har egentligen. Alltså hur många olika varianter spelet kan ta. För de säger ju själva att det är hundreds of endings, men det ska nog inte tas helt bokstavligt.
Nej, hur många karaktärer har vi? Har vi 8 karaktärer, va?
Ja.
Och alltså, du kan ju klara spelet med en överlevande och du
ingen
överlevande, och du kan klara spelet med 8 överlevande, så att det handlar om att du ska fatta rätt beslut vid rätt tillfällen, så att om man då liksom multiplicerar liksom hur många karaktärer som kan överleva och hur många som kan dö, så finns det ju liksom ganska många olika slut. Nu förstår vad jag menar.
Ja, det är faktiskt väldigt imponerande.
Det finns ju inte, 100 unika slut.
Nej.
Gör det inte. Alla i slut är ju liknande.
Ja,
men alltså, ja, en karaktär kan ju göra skillnad liksom.
Precis, och det var ju vissa tillfällen som vi kände så här. Oh, där skulle vi kunna rädda henne eller honom.
Ja, exakt.
Så vissa karaktärer, de har ju specifika ställen där de kan dö.
Ja.
Medan andra kan dö på flera sätt. Men det är ju just det här fjärilseffekten som det heter. Finns det en bra film om det?
Butterfly effect.
Med Ashton Kutcher.
Den är faktiskt bra. Den filmen har typ följt med mig väldigt mycket under mitt liv. Och jag brukar oftast tänka på den filmen när jag typ ska fatta stora beslut. Och då brukar jag oftast så här: vad kommer det här beslutet i mitt liv att få för konsekvenser längre fram? Och det var typ den filmen som fick, som typ väckte det inom mig att tänka konsekvenstänkande liksom. Ja, men det låter jättemuppigt, men den filmen fick
jag hoppas att du hade det innan.
Jo, självklart hade jag det innan, men det är liksom en fjärilvingars slag kan förändra saker. Det är...
Precis, det är ju det som är konceptet i det här spelet. Det är ganska häftigt. Det är liksom att ett val ändrar en story helt. Och då undrar man ju, hur många versioner finns det egentligen? Men ja,
jag tror det finns ganska många.
Ganska många, men inte 100.
Vi har ju spelat igenom spelet en och en halv gång. En gång för upplevare och en gång för att liksom egentligen göra mer eller mindre allting tvärtom, för att se hur mycket det kan skilja sig. Och det skiljer sig en hel del, märkte jag. Bara under de första timmarna av spelet så fick vi se saker och höra saker som vi inte fick se eller höra under första genomspelningen.
Ja, det stämmer. Men det ändrade ju ändå inte historien.
Nej, historien är ju konkret. Liksom, det här måste hända för att handlingen ska kunna gå vidare. Men jag märker att det finns ju flera dimensioner av karaktärerna som du upptäcker. För att, jag menar, som vi pratade om Emily tidigare, att hon är värsta bitchen. Hon kanske är en bitch och sen så dör hon tidigt i spelet innan hon gör sin riktiga karaktärsutveckling. Då får du aldrig reda på någonting mer om henne.
Nej.
Då ser du henne som en satmara.
Men jag kan tänka mig så här att man kan nog påverka personernas stats.
Ja, det kan du ju göra.
För att, nu ska jag förklara här, att varje gång man träffar en ny karaktär, då ser man karaktären i närbild och så står det personens namn och så står det typ egenskaper. Personens starkaste egenskaper. Och jag förstår inte riktigt varför det står skrivet sådär. Jag kan tycka det är lite... Först tyckte jag det var lite töntigt.
Ödmjuk, trevlig, ödmjuk, sällskaplig.
Ja, men typ så här äventyrlig eller bitchy. Alltså det var lite fjantigt, som om karaktären inte är stark nog.
Att representera liksom, de känslorna.
Nej, som att det måste stå skrivet i pannan på dem att här har du den modiga typen. Eller här har du den töntiga. Alltså förstår du? Men då undrar jag om det är så här. Vänta, nu ska vi se hur jag ska förklara. Jo, men kan det vara så här att till exempel Mike då. Han har ju en egenskap att han är modig. Kan det vara så att han då på grund av den här egenskapen lättare klarar av svåra vägar? Till exempel, man får ju val om man blir jagad till exempel. Om man ska ta en farlig genväg. Eller om man ska ta den säkra, riktiga vägen. Tror du att på grund av att han har egenskapen modig att han då lättare klarar av den vägen? Alltså det blir ju quick time event. Och man måste trycka snabbt och sådär. Lättare än till exempel Ashley som saknar den egenskapen. För det borde ju i sånt fall väga in och påverka hur man spelar spelet. Att det, till exempel med Ashley, att det är bäst att köra säkert med henne då. Förstår du? För att annars kanske det kommer vara jättesvårt att ta den där farliga vägen, för att alltså förstår du, att spelet då gör det svårare för att hon då ska vara sämre på det än
honom. Jag vet inte hur djupt rotat det är i spelet.
Jag hoppas att det ska vara så, för att annars ser jag ingen nytta med att se de här egenskaperna poppa upp.
Nej, men det är också en sak som jag tycker gör att spelet har ett stort omspelningsvärde. Alltså just det som du säger, att det är sånt här, det skrivs inte på näsan. Utan att du får upptäcka det själv liksom, vad de här olika karaktärerna, alltså du kanske märker att när du spelar någon gång så bara, nu fick han Mike lite mer i det här, och då kanske han kan klara de här grejerna mycket lättare. Alltså,
men precis, och det lär ju liksom påverka hur du spelar spelet, för då kanske du vågar ta de där farliga vägarna.
Ja, exakt.
Men en sak som även står med, det är ju relationerna till de andra karaktärerna.
Det är intressant.
Och det är ju intressant, och det är ju ganska uppenbart att det påverkar dialogen. För det har ju vi märkt när vi spelade om spelet nu, att dialogen ändras ju faktiskt.
Ja, exakt.
Väldigt mycket. Och det tycker jag är väldigt imponerande, att de har tagit sig tid att skriva välskrivna dialoger, för det gör att karaktärerna, de utvecklas, de växer och de blir...
Och de får fler dimensioner liksom.
Precis.
Och det är intressant. Alltså man märker ju direkt när man börjar spela, så märker man ju att det finns ju karaktärer som man tycker är mer intressanta och kan identifiera sig själv med mer. Jag gillar ju inte Chris till exempel.
Jag fattar inte varför
han
inte
är ju en sån jäkla tunt.
Alltså han är ju jättebra.
Ja, men han är tuntig.
Han är duktig. Han tänker på andra. Han är ödmjuk.
Ja,
alltså,
men, jag
tror att du bara liksom så här, du har fått någonting för honom.
Ja, han verkar så här självsäker och töntig. Mike är ju självsäker och liksom ett jävla asshole. Han är en betydligt mer intressant karaktär än vad Chris är. För att han har ju mer personlighet. Chris är bara ett jävla tool. Han har ju ingenting som är intressant. Han har ju ingenting som är intressant.
Samtidigt som jag inte tycker om Ashley, för jag tycker att hon verkar vara bara en stor mes. Men du gillar henne
jättemycket. Jag gillar Ashley. Jag vet
hennes
inte
död är asbra.
En av hennes död. Men sen så gillar jag ju även Sam. Alltså spelets mer eller mindre huvudkaraktär. Hayden Panettiere från Heroes.
Ska det inte alltid vara så här dock? Att, alltså både i film och i spel. Att den som du spelar som, eller huvudpersonen, protagonisten, så nu har jag förklarat fem ord typ, ska alltid vara liksom den mest perfekta. Förstår du?
Jag förstår.
Alltid i filmer eller i spel, den som du spelar som, den ska vara så här, den snälla, den duktiga, den snygga, den mest perfekta personen. Jag förstår om spelskaparen eller filmregissören vill göra att du som spelare kan relatera till personen, så att personen är så pass blank som möjligt. Men hade det inte varit kul om man fick spela som fetknoppen? Okej, det var ett jätteflegat ord.
Nej, men
tjockisen eller tönten eller, förstår du?
Glasögonormen.
Ja, vad kul om man hade fått spela som den personen istället för den här huvudsakliga, snygga blondinen som alltid klarar alla faror.
Men för det är det som Sam är.
Det är det
spelet,
som Sam är. Hon klarar allting. Hon var bästa kompis med Hannah Beth. Hon är den som förstår alla. Hon som löser allting.
Ja, exakt, exakt.
Jag kan tänka mig att de vill ju att det ska bli som en teen slasher. Så jag har förståelse för att de har valt henne som huvudperson.
Ja, alltså man får ju spela som alla karaktärer. Man får ju spela som the jock, man får spela som the cheerleader och sådär. Men jag känner ju ändå att det är ju när du spelar som Sam som liksom handlingen liksom går vidare lite mer och hon känns ju som att hon är i centrum liksom hela tiden. Jag tycker att det är därför de har castat henne. Hon är väl den mest etablerade skådespelaren då. Förutom kanske Stormare, Peter Stormare.
Ja. No.
You murdered a piece of shit.
We're gonna die, Chris. I don't think I'm ready to die.
No one is going to die.
I wish I could tell you. It's just not fair.
What? Tell me what?
It's too late. Chris, what's the point?
Stop it. Just say.
We're always talking around it. And now, I mean, we've wasted everything.
Actually, none of it was wasted.
Jag vill bara liksom nämna lite handling. Inte spoila.
Nej, alls. Vi ska inte spoila någonting.
Liksom. Inte det. Mm. Men jag kan känna så här att handlingen är spelets akilleshäl. Faktiskt. Mm. Alltså, handlingen är väldigt svajig. Den börjar bra. Du tror dig veta vad spelet kommer handla om. Mm. Och det känns väl... Ja, det är en spännande handling och du har en mördare och du får lite hint så du hittar lite gamla tidningar och lite olika kort och lite sådär.
Ledtrådar liksom.
Ja, spelet leder in dig på en stig som du tror dig veta slutet på. Sen, lite spoiler, så finns det ju olika stories. Mm. Det slutar inte riktigt som du tror. Och det är helt okej. Om man liksom vill chocka spelaren. Om man vill vända upp och ner på allt som man som tidigare liksom har trott.
Mm, exakt.
Det är helt okej. All respekt till det. Men då tycker jag att upplägget ska vara bättre. Det ska vara tydligt vad som hör till vilken story. Och, alltså förstår du? I det här spelet så är det... Alltså, 3-4 handlingar som vävs samman.
Jag tycker att det görs väldigt snyggt.
Fast jag tycker inte det. Alltså, du och jag hade ju typ tur att hitta alla de här tidningarna och bilderna och allt vad det var och nyhetsreportagen och hit och dit. Det var väldigt svårt att särskilja mellan dem. Vilken är det som hör till vilken? Vilken är sann? Vilken är påhittad? Mm. Vilken händer nu? Vilken hände för 50 år sedan? Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår.
Jag tycker att det ska vara tydligt, för det blir annars väldigt krångligt och man hänger inte med riktigt. Man kanske skulle fått det sagt till en i storyn, att de pratar om det. Man skulle bara kunna ta 10 minuter av storyn och att karaktärerna diskuterar vad är det som händer egentligen. Mm. Istället för att du som spelare bara ska upptäcka på egen hand genom alla de här tidningarna.
Jo, men jag tänker så här, är det inte väldigt typiskt skräckfilm att ha det så? Att man liksom har en mördare, man har en myt om någonting och man har liksom en karaktär man misstänker. Och sen det är ju väldigt vanligt, och sen så brukar det oftast vara så att det oftast mynnar ut i att det är en story. Alltså det är ju väldigt typiskt skräckfilmen att måla upp en bild och sen så ger dig alternativ till den bilden hela tiden. Alltså du målar upp, okej, det här är hotet. Och sen så liksom så får du liksom kanske en historia, en skräckhistoria, det här hände för länge sedan. Då tänker man så här, okej, men har den här mördaren gått runt här i 50 år?
Och liksom, jo, jag vet.
Alltså det är så här, det, och sen så vävs det oftast ihop väldigt snyggt och man blir så här, aha, okej, det är så det är gjort.
Men jag ville ha den där, aha, kicken
jag tycker
lite
att jag fick
tydligare.
Det. Jag tycker att jag fick det.
Ja, vi fick den. Jag menar, vi är ju inte födda igår. Vi fattar ju vad spelet handlar om. Mm. Jag hade gärna velat, alltså, förstod karaktärerna i spelet, vad som hände. Förstod de, för de hade aldrig den där aha,
nej,
det
är
så
sant.
Det ligger till.
Det är sant.
Jag hade velat att de samtalade sinsemellan om allting som de hade hittat.
Ja, exakt.
Det var inte ofta de gjorde det.
Nej.
Samma sak med Dr. Hill. Du får ju träffa honom under de här obskyra scenerna mittemellan kapitlerna. Mm. Och du blir ju liksom, du undrar ju lite om det här händer på riktigt, om det här händer i huvud. Mm. Vem är Dr. Hill egentligen? Men han finns ju på riktigt, eller han har funnits på riktigt. Mm. Och de enda ledtrådarna du har till det är små tidningsurklipp som du hittar på sjukhuset. Mm. Jag hade velat veta mer om honom.
Ja.
Är det nödvändigt? Nej, men han är en intressant karaktär. Hallå, det är Peter Stormare. Det får mig att tro att de bara hade honom bara för att ha ett känt namn.
Jag tror att du kan få reda på mer om honom i spelet om du utforskar spelet lite mer och spelar det mer och letar efter mer ledtrådar, så tror jag att det finns mer svar. Jag tror att det här är ett ganska komplett spel, men jag tror att det missförstås att inte vara ett komplett spel, som att folk kanske inte hittar alla hemligheter.
Så kan det vara.
För jag tror att om man har spelat ut det här spelet och hittat allt, alltså verkligen undersökt allting du kan göra i det här spelet, då tror jag att bilden av storyn är glasklar. Och jag tror inte att det är någon frågetecken alls.
Nej, det är inte det jag ifrågasätter. Jag tänker bara att det ska inte bara vara upp till dig som spelare. Jag tycker att vissa saker skulle vi skulle vi fått serverade på ett fat.
Ja, jag tänker så. Ja, förstår. Vi har fått en liten kommentar om Until Dawn också. Vill du läsa den?
Det här är från Fredrik Karlsson. Han säger: Until Dawn är fint. Det är väldigt bra på att uppehålla illusioner av valfrihet och lyckas få in en bunt härliga...
Tropes?
Tropes?
Är det tropes han menar?
Vi vet, Fredrik, vi vet inte vad det står här. Tropes. Härliga trophies, säger vi. Ja, utan vi säger att för den saken skulle flamsa bort det. Det är viktigt att karaktärerna själva tror på universumet de lever i för att spelen ska kunna leva sig in i berättelsen. Det är ju ett spel man ska mysa med, inte garva åt. Och därför är det viktigt att inte figurerna garva bort händelserna. Ja, det här stämmer faktiskt väldigt bra. Det måste vara trovärdigt. Karaktären måste själva visa att de tror på det de är med om.
Ja, absolut, absolut.
I och med att det här är egentligen lika mycket film som det är spel.
Mm.
Och jag menar, man står ju inte ut när man tittar på en film där skådespeleriet är uselt.
Nej, exakt.
Och det känns inte alls trovärdigt. Så det här är i högsta grad aktuellt.
Mm. Men jag tror också att ett viktigt element i det här spelet tror jag också är alltså skräcken som alltså skräcken är ju, det här spelet har ju först, det har ju de här två klassiska skräcktyperna då, den här utdragna krypande skräcken, men den har ju också pop-up skräcken då, det som flyger in i dig och bara wow, vad läskigt det här var. Och jag tycker att det här spelet ska delas med någon. Man ska inte sitta och spela det här själv, för då tror jag att mycket går förlorat. Jag tror man ska spela det här tillsammans med någon, som vi gjorde då, och sen diskutera vilket val man ska ta och typ så här, vad kan det få för konsekvenser? Men också för att dela skräcken med någon. Att se att, för att jag menar, det bland det bästa som finns, det är att spela läskiga spel med dig och du sitter och spelar, jag sitter bredvid och du hoppar till för att du blir rädd. Eller att jag hoppar till. Det kan vara jag som gör det. Men det jag menar är att det blir, alltså skräcken i spelet förstärks av att du delar den med någon, tycker jag.
Ja, visst är det så. Men...
Och det här är ju ett spel som är väldigt enkelt också att spela två stycken på. Och det är också ett spel som är väldigt enkelt att spela för folk som kanske inte är så jätteinsatta i spel. Om vi säger till exempel att du som lyssnar kanske har en pojke eller flickvän som gillar skräckfilm och men kanske inte gillar tv-spel. Då tycker jag att det här är ett jättebra alternativ, för det är lika mycket film och drama som det liksom är ett spel där du själv kan påverka. Och liksom, då är det viktigt också att vi har trovärdiga skådespelare, och det har vi också. Så att det är liksom, det är mycket film liksom som jag tror att det här spelet kan locka till sig liksom många skräckfilmsälskare också liksom.
Jo, men visst, jag tror att det är en bra inkörsport.
Ja, exakt.
Men jag vill återkomma lite till det här med skräcken. Det här är ju after all ett skräckspel.
Mm.
Tycker du att det här spelet var läskigt?
Ja
eller nej?
Ja.
Det tycker inte jag.
Det här måste vi diskutera. Okej.
Okay. Jag trodde ju att jag skulle dö när jag spelade det här spelet.
Mm-hmm.
Speciellt, alltså, som sagt, det finns två olika typer av skräck. Det finns liksom det här pop-up och så finns den här lite mer psykiska utdragna skräcken. Den var värre än pop-upen. Pop-upen.
Ja. Mm.
För att när vi spelade det här, det var ju du som hoppade till, det var inte jag. Jag tyckte inte alls att pop-up-effekterna var läskiga överhuvudtaget. Nej, trots när jag själv satt med kontrollen där så tyckte inte jag att det var läskigt.
Mm.
När man är nere i källaren och det dyker upp saker och man leds till att tro att det är något övernaturligt där nere i källaren. Jag tyckte inte det var läskigt alls.
Men vad, alltså...
Det enda jag tyckte var läskigt det var just när man var på sjukhuset och man skulle gå i de här ensliga och tomma sjukhussalarna med konstiga ljud och skuggor och alltså det blev ju en Silent Hill-känsla. Det som gör att jag inte blev skrämd av det här spelet, det är vetskapen om att jag inte kommer att, det kommer inte krävas så mycket av mig som spelare.
En knapptryckning möjligtvis då.
En knapptryckning. Mm. Jag kommer aldrig behöva sikta eller spamma på en knapp för att ha ihjäl något monster, utan jag kan bara sitta och njuta. Och sen kanske det kommer att blir jag jagad av någonting. Blir jag jagad av någonting, då springer min karaktär av sig själv. Jag behöver inte ens tänka på det.
Ja, jag förstår vad du menar.
Alltså mycket som skräck i spel grundas på, det är ju just det att det är du själv som styr karaktären. Liksom om karaktären överlever eller inte, det är beroende på dig, hur bra du spelar spelet. Men här så det är ganska lätt. Du behöver bara liksom vara snabb och trycka på quick time event.
Ja, det är faktiskt ett ganska giltigt argument. Så det här, alltså spel som är så här då, alltså on rail eller vad man ska säga, måste ju prestera lite mer än en spel som till exempel Silent Hill, där du är liksom i kontroll av din karaktär på ett annat sätt liksom. Det är som vi säger, karaktären springer automatiskt om han blir rädd. Så att jo, jag köper ditt argument, men jag tycker ändå att det här spelet gör ett bra jobb, för jag tycker att det balanserar, alltså det har ju de här klassiska liksom att okej, nu ska du öppna ett skåp, nu kommer någonting hoppa ut, och så gör det inte det. Men sen kommer chocken. Alltså det är liksom det här spelet gör ju såna saker, så klassiska skräckfilmsklischéer på mer än ett sätt, så är det ju väldigt mycket liksom filmens värld som varit inspiration till det här. Men jag tycker ändå att det här spelet, det skrämmer mig. Det skrämde mig ett par gånger, och speciellt om man sitter som vi gjorde i ett mörkt rum med en stor TV liksom, och
ja, då, i slutet när man är nere i gruvan. Mm. Det är ju lite obehagligt.
Det är läskigt, ja.
Och då var jag tvungen att intala mig själv hela tiden om att det är inte jag som behöver styra allting, utan jag behöver bara liksom trycka på en knapp eller någonting, så jag behöver bara sitta där och njuta och se min karaktär rädda sig själv typ. Men jag kan ju säga så här att det här drar inte ner betyget
alls.
Utan jag njuter lika mycket även om jag inte blev skrämd av det.
Men om vi säger så här då, spelet kanske nödvändigtvis inte är superläskigt, men någonting som det är att det är jävligt spännande.
Ja.
För att du och jag, alltså när vi spelade, vi kunde ju inte lägga ner handkontrollen. Vi var ju så här, vi vill veta mer. Vad hände med Jessica? Alltså, eller typ, precis. Vad hände med Mike? Alltså det är så här, det är någonting som är så otroligt spännande. Och jag vet inte om det är, jag tror att det är att man hela tiden sitter och är lite på spänn. Kanske inte för att man är rädd för skräcken, utan man vill så här, vad hände egentligen?
Men det är ju som en film, man vill ju veta mer.
Exakt.
Såklart, vem är mördaren?
Det gör ju spelet väldigt
skickligt. Vad är det som
lurar
i skogen?
Att spelet bygger ju upp små cliffhangers hela tiden.
Det är som en miniserie.
Ja,
efter varje kapitel så
är det så här, previously.
AMC, The Walking Dead.
Nej, precis,
det där kom av sig själv.
Nej, men du förstår vad jag menar. Att spelet bygger upp som små mini-cliffhangers mellan kapitlerna. Och det är liksom det som får en att vilja fortsätta spela. Och där är ju spelet alltså regimässigt lysande. För att man vill ju inte släppa kontrollen. Nej. Man går där längs den här liksom snöiga jävla skogsvägen, och sen så här, vinklarna är lite låsta alla Resident Evil style liksom.
Vet du vad, det har ju folk liksom klagat på, att vinklarna är låsta, men det är ju det som du och jag har suttit och snackat om när vi har diskuterat skräckspel, att det är där nyckeln ligger.
Det du inte ser ska du vara rädd för.
Precis, och jag menar, nyckeln till ett bra skräckspel, det är inte att du ska kunna röra din karaktär på ett obehindrat och mjukt och ett bra sätt liksom, att du ska kunna styra runt den i 3D och hit och dit och allt ska vara jättebra. Nej, det ska vara svårt. Det ska vara svårt att se vart du kommer ifrån, hur du ska gå. Mm. Alltså det, där ligger skräcken.
Ja,
låsta vinklar. Du kan inte styra själv och vinkla kameran.
Men samtidigt så jag förstår att det är liksom, det känns ju som en liten homage till de här gamla survival horror-spelen. Men samtidigt så som du säger tidigare då, att du vet att din karaktär kommer börja springa om det händer någonting.
Ja.
Så att det
i det här inte, så kanske inte spelar någon roll egentligen.
Nej, exakt. Det är liksom lite man ser att de har tagit inspiration av tidigare survival horror-spel. Men man vet ju, som du sa då, att liksom det, hotet är aldrig speciellt stort.
Nej.
Alltså, det är bara
jag uppskattar ju att vinklarna är delvis låsta. För det tvingar ju in dig i jobbiga positioner.
Ja, exakt.
Och det gör ju till exempel att vi säger att min karaktär ska gå från ena sidan till den andra.
Mm.
Vinkeln är låst. Allt du ser är din karaktär i en mörk tunnel, säger vi.
Men ser du bara en ännu mörkare tunnel?
Ja, och du ska gå dit. Bort. Sen när som helst kan vinkeln bytas. Och du hamnar För du ser ju liksom inte vad som är framför dig då förrän vinkeln har ändrat sig.
Exakt.
Och då
exakt.
Kan du bli, då blir det ett skräckmoment i sig. Mm, mm, för helt plötsligt så ser du någonting framför dig som du tidigare inte såg. Mm. Hade du haft möjligheten att vinkla kameran exakt hur du själv ville, då hade ju det momentet gått förlorat.
Mm. Exakt. Jag har en sak jag vill klaga lite på också i det här spelet. Jag tycker att alltså ljudmässigt spelet bygger upp en bra atmosfär och sådär. Det är inte så mycket musik, det behövs inte. Det finns liksom lite så här ambience i bakgrunden ibland och sådär. Men, och jag menar, röstskådespelarna gör ett jättebra jobb. Men, alltså, när det väl blir en sån här chockeffekt, de ljudeffekterna är otroligt mycket högre än dialog. Alltså, man höjer upp volymen på tvn för att höra vad de säger. Och sen så när det väl händer någonting, då blir det super, super högt. Så man får hela tiden sitta så här, höja volymen, sänka volymen. Det är obalanserat. Sen när karaktärerna så här skriker eller ropar på någonting, då upplever jag att ljudet liksom klipper, att det liksom knastrar för att det är så högt. Ungefär som att de har använt mikrofoner som inte har klarat av volymen. Så det, så här knastrar.
Det är lite avancerat för mig. Jag har inte alls lagt märke till det här faktiskt.
Och sen så kan karaktärerna ibland låta lite så här burka. Alltså ljudet kan vara lite burkigt när de pratar. Mm. Jag vet inte vad det kan bero på. Jag läst lite grann om det här och folk upplever det på olika sätt. Liksom. Vissa säger att det liksom är en filmisk effekt. Vissa säger att det bara är slarvigt gjort. Men jag vet liksom inte den tekniska aspekten kring det där. Men jag upplever så att ljudet kunde ha varit lite mer. Jag förstår ju vad de söker, att chockeffekterna och sådär ska vara väldigt höga för att det är höga ljud och det ska chocka dig och skrämma dig mer.
Man ska inte sitta och krama om volymkontrollen.
Nej, men det är det man gör, för att vi har en liten ettåring som ligger och sover och då ska man så här försöka balansera ljudvolymen. Jag tror att det bästa egentligen hade varit att spela det med
hörlurar.
Två hörlurar som vi gör nu när vi sitter och spelar en podcast och har en splitter in i tvn som vi kan lyssna på. Det är nog kanske det bästa, fast då skulle vi inte kunna kommunicera med varandra och då tappar spelet lite känslan. För det här är ju ett spel man ska enligt mig sitta två personer eller tre i en soffa och spela tillsammans. Liksom. Och då blir det bökigt det här med volymerna hit och dit. Men det är egentligen det enda negativa jag har att säga om det spelet. För att jag tycker att det är ett effektfullt, intressant och mystiskt spel som får dig att vilja tänka efter mer än en gång och på dina val liksom, och vad de kommer få konsekvenser. Och en viktig sak också, jag måste lägga tips till er som ska spela, det är verkligen att alltså, ta vara på alla detaljer ni ser och hör och kan hitta i spelet. Alltså verkligen försök luska ut vem ni tror är eller vad ni tror är hotet i spelet.
Ja, det var en fin sammanfattning.
Ja, exakt. Jag tycker du kanske kan, om du känner dig färdig. Nej. Så du har lite kvar att säga.
Ja,
förlåt.
Bara kapa av mig.
Ja, förlåt.
Nu är vi klara.
Nej.
Nej, men jag tycker det här är definitivt ett bra spel. Jag tycker att det är grafiken och miljöerna och karaktärerna som gör spelet. Inte handlingen. Alltså handlingen är intressant. Den är bra, den är spännande. Man vill ju fortsätta spela som sagt. Mm. Men miljöerna och alltså PS4:ans skarpa bilder, det är en fröjd för ögonen. Alltså det är riktigt bra alltså, tycker jag.
Mm.
Men handlingen, den faller platt för den är för inte krånglig, men det är olika handlingar som liksom inte vävs in på ett bra och smidigt sätt. Och man skulle som spelare fått det lite mer serverat, att karaktärerna kanske bara diskuterade lite sinsemellan så att det blev liksom svart på vitt. Ja, det här urklippet, det är från den här och den här.
Mm.
För att man fattar som spelare, men det är inte tydligt att karaktärerna gör det.
Nej.
Och då vet man liksom inte. Ja, det känns bara onödigt då. Mm. Den där
jag förstår vad du menar, men jag tycker inte riktigt som du.
Nej, men det behöver du inte göra.
Nej.
Men en sak som jag älskar med det här spelet, det är att det är blodigt. Nu låter jag som en brutal mördare, men jag är ju en sucker för gamla splatterfilmer. Jag tycker det är jätteroligt. Det är en väldigt alltså, unik genre, väldigt nischad genre. Mm. Är det ju. Det är inte alla som uppskattar det, men den här filmen, det är så tydligt att det är en hommage till gamla splatterfilmer.
Ja, det är supertydligt. Alltså.
Det här är en riktig slasher. Det är det. Alla de här dödsscenerna, olika sätten som folken kan dö på.
Brutala
sätten. Det är ju liksom inget så här att de går bort, de avlider på ett stilla sätt. Nej. Det här är blodigt, det är brutalt, det är liksom alla möjliga sätt. Det är käftar som slits upp, det är halsar som alltså slits sönder. Det är,
kroppar går isär.
Ja, alltså det är riktigt sådär.
Brutalt och härligt.
Och sen tack vare PS4 som är så skicklig på grafiken så, så ser man ju allt det här. Och det är lite äckligt.
Ja, jo.
Man blir så här äckligt fascinerad. Så ja, men jag tycker det är ju det som är grejen.
Vi vill väl såklart rekommendera det här.
Ja, verkligen, för allt i världen. Har ni inte en PS4, köp det bara för det här spelet skull. Jag tycker att det här är ett spel som alla borde spela. För att det är enkelt. Mm. Det har sina lite knepiga stunder kanske, men det är aldrig liksom riktigt svårt. Så vem som helst kan spela det här. Och jag tycker, du tycker inte, men jag tycker att det är inte sådär jätteläskigt heller. Det är mest spännande.
Mm. Det är inte speciellt stämning. Svårt. Det är inte speciellt svårt.
Det är
heller,
inte så liksom. Svårt, det är inte jätteläskigt. Vem som helst kan spela det. Du kan spela det ensam, du kan spela det med andra. Är du en nybörjare på spel men älskar film, det här är perfekt. Ja. Det är bara att sätta igång.
Absolut.
Alla älskar det här spelet.
Besök nu de här fantastiska vinterklädda och fruktansvärt horribelt läskiga platserna.
Blackwood.
Blackwood Pines heter de. Eller?
Någonting.
Nej, Blackwood i alla fall heter platsen. Läskiga miljöer och liksom en hommage till alla slasher-skräckfilmer där ute. Och just där, snö och mörker. Och det är,
men det är ju mysigt.
Ja, kallt och läskigt. Ja, för fan. Ja, men vi rekommenderar det här som sagt. Det är väl lite mer. Vi ska börja runda av nu, va? Nej, vi har fått en till kommentar också av våra goda vänner på Det måste spelas också. Förlåt.
Ja.
Det är Mikael Kurti och Mats Holmqvist. Det måste spelas, skriver i alla fall. Spännande. Until Dawn är helt klart en av de största anledningarna till att jag inom kort kommer att skaffa en PlayStation 4. Verkar vara en riktigt spännande titel. Jag vet inte om det är Mikael eller Mats som har skrivit
det. Det där var en bra avslutning. Ja. Det där stämmer. Har ni inte en PS4 så skaffa dem endast för det här spelet.
Ja. Och har ni ingenting att göra nu när ni lyssnar klart på det här avsnittet så tycker jag att ni ska gå in och lyssna på Det måste spelas.
Ja,
också.
Gör det.
De
för
finns
all
ju,
del.
Finns ju också på videospelsklubben.se.
Vi börjar bli ett ganska stort gäng på videospelsklubben nu.
Mm.
Så gå in dit och kolla runt lite bland alla poddar och videor som finns där.
Ja, och heja på oss på Comic-Con.
Ja, gör det för all del. Det hade varit så roligt. Alltså det som gjorde hela resan förra gången när man gick runt där med barnvagn bland alla människor som trängdes. Det var att Ebbots farsa.
Ja, precis. Va, direkt när vi kom in där.
Bara pixlar. Vad glad man blev då. Alltså jag blev så glad. Ja.
Det var ändå lite folk som så kände igen oss alltså förra gången vi var där.
Ja,
det
är jätteroligt.
Vem är jag? Folk vill säga hej till mig. Och det känns jätteroligt.
Ja, men det är jättekul verkligen. Så har ni vägarna förbi, säg hej. Var inte rädda, vi är inte farliga.
Nej, vi står nog säkert mitt i smeten och ser förvirrade ut. Vi vet inte vilket håll vi ska gå åt.
Och att vi ska börja.
Nej, exakt, exakt. Men hörni ni, som sagt då. Vi hörs på GameX och efter det är vi tillbaka med ett helt vanligt avsnitt om någonting helt annat.
Precis. Så tack så jättemycket för att ni lyssnade. Och
tack
ha en
mycket.
Jättefin vecka. Så ses vi.
Puss och kram.
Puss och kram.